Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
93:e gången så hälsar vi er välkommen till Vasapodden. Och vi gör det lite traditionsenligt vill jag nästan säga. Ifrån högkvarteret i Älsta, lager 157, lagerväg 157 går utanför. Det börjar bli en trevlig, jag tror att det är tredje året i rad när jag tittar tillbaka i mitt bibliotek här, Stefan, som vi sitter på ditt kontor i april-maj månad.
Ja, det är lite silly season stället där. Ja.
För 2 år sedan då satt vi nere med Mackan. Ja. När vi hade fönstret upp och dundra lastbilar som den som klippte podden var irriterad att vi inte hade stängt fönstret. Och i fjol då satt vi precis här och pratade om det här som just silly season eller ja, mellan 2 säsonger podden kan man väl säga. Mm. Och vi måste börja med dig. Du slår ju stort på sociala medier nu. Du behöver inte göra så mycket så här du slår det stort.
Ja, men det är ju bara att börja träna så då får man ju vara med i matchen. Det är ju så. Nej, men jag tycker det är lite roligt. Det är liksom... Det har varit som för många liksom, som är lite den här motionärsrollen som jag är, eller elitmotionär, så har ju det varit utmanande med de här åren och sådär, och att det är svårt att åka till Europa och så, men nu känns det som att nu så släpper vi liksom tyglarna på det och så laddar vi mot nästa säsong. Så jag är lite taggad.
Men du får lite, och det är ju lite respons på din sociala medier. Det är mycket liksom hejarop och frågor och du får lite kommentarer och så. Det är kul att se.
Ja, det är väl lite upp och ner, men ibland så blir det lite kommentarer och jag försöker ändå att skapa en liten så här liten mini, ett litet mininav för oss som är liksom i den här elitmotionärs klicken där. Så.
Du och Staffan har ju lite konversation på dina kommentarer.
Ja, jag och Staffan, vi är bundisar. Ja. Så det är bra.
Ja, men du löper, det är din grej nu. Långlöpning på helgen.
Ja, men jag har faktiskt lagt in det som en liten strategi här för mitt eget, både träningsprogrammet och för liksom att jag gillar det verkligen, och det är att köra löpningen och att man får med både det här liksom naturupplevelse och så sen så att man får rejäla liksom långpass, så att det går liksom inte att vara ute, är man ute i 5 timmar på bena och springer så då blir det bra pass liksom.
Men du, vi bjuder på lite gratis reklam här, för det är ju inte så att du springer hemma, utan du är ju, som du säger, du letar ju rätt på lite trevliga ställen att vara. Berätta vart du var och säg hur man hittar dit.
Nej, men jag är ju, nu körde jag ju sist Redvägsleden då. Det är ju en led som går genom Ätradalen som är en fantastiskt fin del av Västergötland.
Upp mot Falköping då?
Ja, så då åker du ifrån Ulricehamn. Om du kommer ifrån det hållet så åker du mot Falköping, och i trädet där så startar en led vid Kungsgården tror jag den heter.
Just det.
Och så går den söderut till Ulricehamn. Så en fantastiskt fin led. Så.
Kuperad?
Medelkuperad, ja. Småkuperad kan man säga.
Så. Är det förbi den här jordkulan då eller?
Ja, den går precis förbi den. De har dratt om leden så man springer inte automatiskt förbi den. Men 100 meter ifrån, så är det inte så svårt att hitta.
Ja, och vart har du varit mer här i vår?
Ja, jag har kört Hjälmåleden som är en fantastisk liten pärla söder om Ulricehamn ner mot Dalstorp. Tranemoområdet där nere, så där är en led som går ut med just Hjälmån och ganska fina miljöer. Det är en sån där riktig vacker och så är det så här lite gammal industri, som om man är intresserad av industrihistoria så här, så finns det gamla smedjor och lite sånt där. Så,
oh.
Så fantastiskt om man vill springa och ha en bra dag, eller om man vill ta med familjen och gå så här, gå en mil, så finns det också en jättebra slinga.
Där är en runda, eller? Så där kan du lämna bilen och komma tillbaka.
Ja, det går som en 8 kan man säga. Så om man parkerar i Dalstorp och så kan man köra norra slingan eller södra slingan eller båda två. Då.
Just det.
Så den är superbra, väldigt praktisk och sådär.
Och sen har du varit...
Ja, jag har kört runt sjön. Så Åsunder,
det gjorde du. Det var första, så du började.
Ja, Åsunderleden då. Den är också... Den är väl 2 delar. Den är väldigt fin på den västra delen som går ut med Åsunden och ner mot grottorna där nere. Och Alhammars grottor. Och de är ju kanske lite överskattade. Men det är ganska fin miljö och sådär. Och det är ju några ganska lite coola klättringar och sådär faktiskt.
På lite rep där på något
sätt. Ja, lite rep och lite sådär. I fjol när vi körde det så hade jag för övrigt Mattias Wik som ryggsäck upp. Det var lite spännande det var, faktiskt. Så, nej, men det är en fantastisk led också, även om det är lite mycket asfalt på den
på våra sidan. Så att säga.
Ja, precis, så. Men det får man ta.
Men du, på tal om silly season, Mattias Wik kommer ju in och bland i podden och så här, har jobbat nära dig. Det är ju 6-7-8 år nu, va?
Ja.
Men nu är han på silly season, nu är han på väg bort, eller han ska bort.
Ja, nu ska han bli byggare, så han ska bygga radhus och han ska bygga hus i Sälen och så vidare ihop med en firma från Örebro. Men vi hade fika på morgonen och vi kommer nog att hitta lite samarbeten ändå. Så.
Kommer tillbaks.
Ja, så är det.
Ja, sen har du varit kring, var du varit där borta? Jönköpingstrakten och sprungit eller, i år?
Nej, jag har inte varit där över, men jag planerar att det kan bli... kan bli någonting till helgen där.
För där har du väl en riktig favorit, va?
Ja, det finns.
I, vad heter det där lite nedanför eller en bit bort?
Ja, det är ju precis Hunneberg heter det väl, söder om Vadstena där.
Just det, där.
Så om jag säger rätt namn här nu.
Ja, jag vet att du har varit där förut och sprungit. Ja.
Det är ju också en sån där fantastisk led som går upp till ett gammalt försvarsnäste som är lite spännande. Och så sen så om man är intresserad av lite författare så finns det en Ellen Key som har ett sitt sommarhus där.
Exakt, där var vi i fjol och mygget som tusan var. Ja.
Så ja, det finns mycket fina leder så jag försöker att bocka av dem här nu en i veckan. Så.
Ja, spännande. Du, är det några folk ute än eller?
Ja, jag tycker det har varit jättemycket folk. Ja, det känns som att det här, hela det här outdoor och natur, det känns verkligen som att folk har tagit med sig det från perioden som vi har haft med covid uteliv. Så, nej, jag tycker det är jättemycket.
Ja, vad roligt. Kommer du fortsätta med det hela sommaren eller övergår det här till långpass på rullskidorna i midsommartiden?
Nej, men jag försöker faktiskt att köra två rejäla långpass nu. Då, så jag kör ju ett rullskidor på ena helgdagen och så kör jag en långlöp på den andra. Så, så det är väl ungefär så jag tänker att det ska vara. Så här. Man, två stycken plus 4 timmar i alla fall så. Det blir väl grunden.
Men du, vi senast du var med i podden, det var ju i Eldris. Så det började ju, det är ett bra tag sedan, vet du.
Ja.
Före Vasan där. Och då stod du och berättade att du inte skulle åka Vasan och att du var lite svävande där. Hur det såg ut framöver. Vad har du för mål med allt det här nu? Eller är det bara att överleva?
Nej, men jag, alltså mitt största mål så är det ju egentligen att hitta förbättringen. Liksom. Jag gillar ju verkligen att drivs av det här med att hitta förbättringen. Jag har varit lite frustrerad av att liksom, jag har tränat på ganska bra men inte riktigt hittat liksom, de här förbättringsnycklarna.
Ja.
Och snarare så känner jag väl att jag kanske har lite investerat för mycket i liksom, nästan för många timmar. Ja, så att konsekvenserna har blivit lite grann det att jag liksom har blivit lite stel i höftpartiet och lite kort i latsen och så vidare. Så det har blivit så här och det är väl en del av gubbigheten då liksom att många träningstimmar och att man blir lite äldre, det blir också risk med att man stelnar till. Så jag har ju insett att jag måste jobba mer på dynamiken i kroppen liksom. Och det är väl det som jag tycker är spännande liksom, att hitta tillbaka till en riktigt bra dynamik i kroppen fast man är lite äldre och det är ju en ny utmaning då, så den går jag igång på. Det är också därför som jag försöker springa lite fort och sådär.
Det här är häftigt, för jag ska vi ta en hel podd om, tänker jag, för det här är ett ämne som berör det. Alltså man märker det. Många av våra kunder eller klienter eller folk kring oss är ju i din ålder, plus minus 10 år.
Ja, så är det.
Och många, det man märker nu, bara sista året tycker jag, att kanske nu bara sista månaden. Det Auckland gör i sommar och liksom, eller vinter, och de har liksom börjat fått en story kring. Han har bytt en story kring sig själv som är väldigt intressant, tycker många. Så. Och det här märker man att här är folk intresserade. Hur ska jag kunna, för folk vill utvecklas även om de är 60 år. Liksom. Det är jätteintressant att se.
Absolut.
Så det ska vi lägga lite tid och lägga en podd på. Ta med lite, du är lite expert i det, eller du är i alla fall i ämnet.
Jo, men jag är i alla fall så att säga, engagerad med djupt i ämnet. Ja. Och sen om jag är expert eller inte, det får väl någon annan avgöra. Men jag tror att jag har en del tankar i det. Och jag tror kanske att mina tankar är bättre än mitt utförande.
Men du, är du imponerad av Auckland?
Ja, det är jag, absolut.
Är du mer imponerad av Auckland nu än om du hade varit för 10 år sedan och tittat framåt 10 år på en som var 49 år och kom med 5 i Tartu och 6 i Vasan eller vad nu var? Liksom. Är det lättare att förstå när man är där själv i den åldern och liksom, vad han faktiskt gör?
Ja, alltså du, jag fattar ju hur svårt det är det han gör liksom, och vilken utmaning det är och så där, och absolut, alltså han gör ju en mer, alltså, eller i alla fall en lika unik grej med de resultaten han presterar idag som när han presterar sina bästa resultat. Precis. Om du förstår vad jag menar. Precis. Så det tycker jag är väldigt imponerande. Och sen så kan man ju då fundera på hur lyckas han med det då? Det är väl det som vi får ta den där extra på. Ja, men jag har lite tankar på det.
Jag såg bara igår på han, eller om det var förrgår, så skulle han tog cykeln till jobbet. Såg det den insta och så tog han cykeln hem.
Nej.
Och han bor ju 11 mil från Oslo, tror jag. Så skulle han göra någonting i Oslo då. Men bara den grejen att liksom nu i maj, många skidåkare är lite trött, knappt börjar träna. Han drog ju 11 mil. Så på Strava var han klar. Vi kom dit vid 11, på började vi 6, kanske var där vid 10. Och så sen var han och jobbade någonting, då gjorde något, behövde lunch och sen cyklade han hem. Mm. Drog han 22 mil cykel liksom. Det, så han är ju hård.
Ja, han är ju hård, och sen så tror jag också det är liksom att han är smart. Det vill säga att jag tror att han har ju verkligen förstått det här med vad som är liksom en basträning och vad som krävs på basnivå. Men han är ju också väldigt, väldigt bra på att, liksom, att hålla kvaliteten och att hitta edge i träningen och sådär. Och sen så slås jag ju också utav att det är klart att alla har ju sina förutsättningar, och han har en väldigt bra kapacitet.
Han har ju varit bäst i världen i många grejer.
Ja, och det, liksom, det kan man liksom, det ska man ju inte glömma liksom. Och sen så har han ju en sak till, och det är ju liksom att han är ju naturligt rörlig, och han har en kroppskomposition som passar bra för liksom
åldras.
Ja, men att åldras, för när du är stabbig och korta muskler så är det där åldrandet en större utmaning utifrån vissa perspektiv. Men han gör ett fantastiskt jobb.
Vi skulle haft med Auckland i den här podden förstås. Vi måste försöka få ett inspel från han i den här debatten också.
Nej, det kanske blir så att säga att vi kör en frågepodd som en liten serie där kring hur utvecklas man som en äldre skidåkare?
Ja, spännande, spännande. Ja, det ska vi verkligen se. Du, om vi tittar här på vår, vi har en lista här framför oss med, vi ska inte säga någon namn här idag, men vi börjar ju liksom klara vårt lag inför 2023 här. Va? Det du ser där nu, det du vet är klart och så. Hur känner du? Vi kommer ju lansera om 2 veckor.
Nej, men det känns väldigt bra måste jag säga. Det har ju som varje år har varit nu de senaste åren, så är det ju utmaningar. Ja. Och om man tittar på det generellt utifrån så ser man ju naturligtvis att det blir lite luckor i damfältet om vi pratar Ski Classics i stort då. Ja. Och det är klart att där är vi ju en del utav det och har den utmaningen. Och när vi då har så att säga den liksom The Goat Britta som då går ifrån, så är det klart att vi får ett hål att fylla, och det gör man ju inte bara så där.
Ja, vi har vänt och vridit på denna fråga nu i en månads tid, vilken väg vi ska gå liksom.
Jag tänkte säga, en månad, det var i alla fall ingen överdrift.
Nej, det var inte.
Jag tänkte säga, vi har vänt och vridit på den frågan i 3 år.
Ja, så har det. Vi trodde vi hade svaret för ett år sedan då. Alltså, när vi tycker att nu har vi bäddat brett här, så nu kommer vi stå stabila några år till med Hanna alldeles då. Och även Thea. Och där gick det åt skogen med Hannas då. Alltså det, vi ska inte säga att det var otur, men vi hade ju ändå en plan för det. Att det skulle, vi försökte ju bädda för det här.
Ja, nej, men jag tyckte att vi har gjort mycket rätt i så att säga i silly season arbetet och så där, eller gjorde inför fjolåret, och sen, ja, men sen är det ju inte alltid stolpe in när man håller på det med team och med människor och skador och så vidare, så det får man ju acceptera, och så får man jobba därifrån. Men jag känner ju att det som är bra, det är ju att vi är på väg att hitta en ny riktigt spännande utmaning, tycker jag liksom, utan att säga allt för mycket, men en ny spännande utmaning som liksom jag tror kan vara riktigt intressant för oss som team och liksom för tränare, ifrån tränarperspektiv och utvecklare. Ja, men hitta, det känns väldigt kul.
Men om vi tittar på våran lista på här sidan där, det är ju den intressantaste, kanske det bästa lag vi någonsin haft, kommer att lansera om 2 veckor.
Ja, här sidan, det är ju nästan så här, det är man ju nästan lite rädd att vi tror att det är färdigt redan när vi presenterar laget. Nej, men det känns superbra. Vi har ett superbra herrlag tycker jag. Och det känns, det är lite, jag får lite vibbarna utav, om du tänker dig som att möta möta oss, det blir lite grann som att möta AIK borta. Liksom.
Oh, gnetigt alltså.
Det blir tufft.
Ja, liksom. Ja, alltså, och det är där, det är det som är tanken med det här bygget vi håller på med.
Ja, alltså jag har en känsla lite grann att det blir ett... Det blir ganska svårt att tränga igenom det försvaret.
Ja, det ska bli kul att se. Ja. Det ska bli kul att se. En sak som är klart med i det här, som inte står med på listan, det är ju Eddie som går vidare till Enkon.
Ja, ja, det kom ju ut lite officiell nyhet på det i veckan här.
Ja, Ida lämnar om och den går till Enkon. Eddie följer med. Eller tvärtom, det kanske var elakt att säga så mot Eddie, men så är det. Och det kom ut en fin bild igår, eller en film från Ida, när de håller på att renovera lägenheten. Och Eddie har... liksom kavla upp armarna och stå i blåställ, då står han i 157 kläderna.
Ja, och man kan väl säga det att än så länge har ju inte det, det är lite så här tveksamt, har Eddie gått över eller är han kvar eller hur är det? Ja, och inte... än så länge så är det ju mer 157 bilder ute på Eddie än vad det är enkombilder.
Ja. Nej, han tyckte
men att... vi gillar ju Eddie, så det är ju det. Han får ju ha 157 kläder hela säsongen,
ja, det går bra.
Det går bra.
Ja. Ja, men det blir spännande att se där, så det, men det var väl, om vi bara tittar lite på det, just den grejen silly season och så var väl det första som hände, det var att flera stycken sa att de skulle lämna Ramudden.
Ja, och det där blev ju så här, det var väl lite oväntat för det första, och det kändes ju lite förvånande, och man blev nästan själv lite tagen på sängen och kände med Lina och Gurra här att oj, vad händer nu liksom, så absolut.
Men om du tittar i det stora, alltså inte något perspektiv med teamet och inte med, utan din soff-tittare perspektivet. Ja. Är det bra eller dåligt att vi sprider ut de här stjärnorna från Ramudden i tre olika lag? Tror vi det kommer bli? Jag vet inte vart Max hamnar, men Jenny hamnar i Ragde och de där, Ida hamnar i Enkon och Max hamnar någon annanstans kanske, eller något av dem, det vet vi inte. Men är det bra det? Och Ramudden, de har ju redan presenterat en intressant vidare satsning med våran teståkare Buskvist och superintressanta Rige.
Mm. Nej, men alltså, det man kan konstatera först då, så är det väl att Ramudden gör ju ett bra jobb, och det är ju bara att gratulera till två fina värvningar. Så det känns ju bra och kul liksom, att Ramudden, för det är ett jätteviktigt lag för Ski Classics.
Det är det bästa för två år, det får man ju inte glömma liksom, i det här.
Ja, så det känns jättebra att de får ihop... får ihop i alla fall på herrsidan då än så länge. Så det tyckte jag är bra. Sen så är jag väl lite mer tveksam till om det här med att vi får en spridning på tre ställen utav så att säga gamla Ramudden då. För att hade de gått till mer ett ställe, så hade det kunnat kännas att ja, men nu bygger vi ett lag till, och det tror jag hade varit bra.
Ja.
Nu är det lite mer frågan om vad händer på vägen här, och naturligtvis vad kommer Max att landa och sådär. Men vi får väl tro och hoppas att Enkon kan ta klivet och gå ifrån sin position, för att prata F1-språk då, i mittfältet, till att kanske vara med ett steg högre upp nu.
Ja, man måste ju ha det som mål då, och tankar, tänker jag. Att det måste ju vara det absoluta, det som är målet med det här.
Eller
det kommer det ju vara. De tar ju kanske den största favoriten. De bygger ju största favoriten till gult på de sidan, får man väl nästan säga.
Ja, så är det ju. Hon är ju, så att säga, hon var ju... tillsammans med Astrid så var hon ju de som hotade Britta. Alltså det var ju så.
Jag visar en bild här för nu när Jenny Larsson rämnade till Ragde. Men jag tror Keken hade lite otur när han lade upp bilden. För det där är inte Jenny Larsson.
Nej, det är det ju inte.
Han missade lite han där.
Ja, men Keken, han har ju både tur och otur.
Ja. Ja. Nej, men Jenny Larsson, som vi inte vet vart hon står, hon har inte tävlat på ett tag.
Nej, och sen så vet vi väl inte riktigt än. Det är väl, om man ska lyssna på silly season, så är det ju inte riktigt säkert på den fysiska statusen än heller.
Nej, det får vi nog säga.
Men vi får ju absolut önska Jenny lycka till nu.
Hon behövs, ja.
Hon är ju superviktig för Ski Classics, och att hon får en riktigt bra försäsong, så att hon är taggad inför premiären.
Vann ju alltså premiären i fjol i Diagonellen, svinkalla loppet. Helt överlägset.
Ja, det var 3 minuter.
Ja. Ja. Mycket tack vare de här två nu som inte är kvar då i Ramudden.
Nej, det var ett starkt lag. Det var lite grann av Barca på tjejsidan som dominerade där ett tag.
Ja. Ja, så är det. Det är inte lätt att få ett lag att fungera med massa stjärnor. Så är det ju alla de här idrotterna som är individuella och lag. Cykelsporten har ju varit många år. Alltså hitta rätt dimension på åkare som liksom kan hjälpa varandra och ändå liksom utvecklas och i sig själv och utveckla lag. Det är ju inte lätt det där inte.
Nej, men det man ser och det är ju våran tanke och jag tycker också man ser det i Ramudden, det vill säga att de har ju faktiskt haft långsiktig strategi med det laget nu som så att säga gjorde sin sista tävling som lag då i Levi. Alltså med att faktiskt ta åkare som är lite, kommer lite underifrån och att bygga dem. Ja. Så de har ju verkligen byggt det laget och nu får de ju lite grann den utmaning som vi har stått inför ibland att man får bygga om.
Ja, det är ju roligt det.
Ja, det är kul.
Ju. Det gillar man ju. Och annars har vi någon annan intressant. Annars har vi varit, om man tänker utanför Norden, Sverige, vad säger de där lagen? Det är ganska tyst än så länge. Esterna gick ut med att de bara skulle ha ester i sitt lag bland annat.
Ja, de var ju helestniska där. Ja. Och det hade ju varit... alltså det man vill det är ju att vi får... att få upp de där lagen som kommer från Estland och Frankrike och Italien. Liksom att få upp dem så att de faktiskt är med och krigar där uppe i topp. Topp 5 lag istället för att vara där nere i mittfältet. Då.
Ja.
Så, men det är svårt. Ski Classics har en otroligt hög nivå. Det är fysiskt utmanande och det sliter mycket. Och det är många saker som man ska få ihop för att kunna vara med där uppe.
Men du, det ska du faktiskt få berätta om här. För det var väl lite en aha-upplevelse. Eller aha, men liksom ändå som du, en liksom sak som du såg när du var med i Levi. Och vart du inkastad i serviceteamet där. Fick stå vid någon ute i skogen på ett par ställen och sådär att... Men de här lagen som kanske inte profilerar så mycket, i alla fall inte här i Sverige, och man tänker att det är väl inte så bra, så att du har varit nästan så här, men de är ju jättemånga, de har ju en organisation och en fungerande lag, det här är ju professionellt.
Ja, och ja, men alltså det blir lite aha på, som du säger, när man kommer ut på de där yttre langningsstationerna och så vidare, och så är det verkligen så här superproffsiga organisationer, och det är många människor med. De är liksom superproffsiga och det tycker jag liksom att de här mellaneuropeiska lagen de är ju på det sättet så är de ju nästan mer proffsiga än vad vissa utav de nordiska lagen är.
Så är det. Så att säga då vad du hade uppe i det då, precis.
Så det är kul att se, och så vill man ju bara liksom att de ska hitta det där och kunna ta klivet upp till nästa nivå rent så att säga resultatmässigt.
Precis. Ja, det. Men du, där märker man ju också en sak som med då har vi pratat så himla mycket om, så vi kanske har pratat sönder, men det går inte att prata för det är så himla viktigt för oss. SVTs ingång mot Ski Classic här, som nu till exempel när Ramudden trion avancerar, eller det var kanske var Ramudden som sa att de skulle lämna också. Det blir en sportnyhet. Det har aldrig någonsin varit förut, man har ju inte ens vet om att det var ett lag liksom. Och nu då när Max säger att han delar med fyra lag, och jag tror att det vart också en nyhet. Så tror jag också, jag hoppas, nu har jag inte sett det, men att Idan de faktiskt fick ett nytt lag och att det vart en nyhet också. Det är ju någonting som i maj, att vi har liksom, det har knappt varit så här en notis, eller det har inte varit på statlig tv, liksom på Sportnytt och så, ens när vi vunnit Gisarska och så för 3-4 år sedan. Liksom inte.
Nej. Och går man lite längre tillbaka så är det ju så att skidåkningen har ju inte varit en sport som har en silly season och som det skapas intresse kring. För den kom ju ur den här gamla så att säga föreningskulturen och sen så småningom så tas några ut i ett landslag. Men det är ju liksom ingen dramatik eller sådär i det, utan det är bara de 10-15 bästa som görs det. Men alltså nu då så händer det någonting, det blir en så att säga intresse med vart ska de här som lämnar det ena gå till och så vidare. Så det har ju kommit in en helt ny faktor i dynamiken, och det är ju någonting som faktiskt då media kan berätta om. Så jag tycker att, och det måste man ju ge David en eloge då, att han driver ju den här grejen och liksom att profilera åkarna. Och att faktiskt se till så att vi får intresse kring sporten. För det skapar så småningom då resurser för att bygga sporten vidare.
David, han är ju lika taggad i den här delen av säsongen, både för sig själv med lanseringen av tävlingen, som han älskar ju silly season. Det har jag sagt flera gånger, liksom, att vart ska den hamna, och ja, kanske till och med och driver på den ibland. <lite grann. laughs>
Ja, oh, men så, han gillar ju det, och vi gillar ju det också, ja, så det är ju det är bra.
Ja, David som för övrigt fick en liten, såg det på Girot häromdagen, han fick en klapp av Roberto Vacchi och Anders Adamsson, krya på det där.
Nej, det missade jag.
Jo, han fick det var tydligt. De berättade om att Visma, ja, det var Jumbo där då, skulle kliva av Ski Classic.
Ja, just det.
Och så var de erbjuden nu av Visma på bland annat Anton Karlsson är där på Girot då. Och då berättade de då att David kunde inte vara med för han hade fått ett träd i skallen då. Så fick han en klapp där, så att det var ju fint.
Ja, det behövde han ju. Han hade ju så att säga en liten händelse där på gården, ja, som man kan kolla in på Davids sosmedia.
Ja, det var den de refererade till också. Ja, det var det faktiskt. Så att, ja, det är detta tänkte jag säga. Vidare, vad har du för tankar om skidåkningen i skidvärlden i stort för tillfället? Vad har du för känsla i det här efter ett, ja, man ska liksom sammanfatta lite, efter en Ski Classic-säsong som i våra ögon är intressant och driver åt rätt håll, en tradsäsong som kanske på viss del har varit lite intressant, på sensäsong för svensk del med lite herrar som vaknar till liv, och med ett OS som kanske varit ett medialt, som allt annat än OS sista åren, det växade inte ut som det gjorde förr i tiden i alla fall inte.
Nej, absolut inte.
Vad har du för känsla i det hela nu?
Nej, men om man börjar i landslagsperspektivet där, så tycker jag att hela landslaget och förbundet har ju varit ganska på härlarna, och lite, det har känts lite på dekis, och man fick väl kanske en smäll när man fick byta ifrån SVT och den stora automatiska exponeringen som man hade där.
Ja.
Men jag måste säga att jag tycker att landslaget, förbundet och så vidare har vaknat, och jag ger dem en eloge för det som händer på den, framförallt den senare delen av säsongen, och det känns som man vaknar till liv och liksom ser att okej, nu behöver vi vara på tårna, och jag tycker att det visar flera tecken på att traddinriktningen och förbundet och de initiativ de tar går i rätt riktning, så jag är lite positiv ändå, även om det är ganska tidigt i den, ja, processen.
Ja. Jag fick också en sån här god känsla då, det tror jag vi pratade om du också i Lahtin, när Porom åker så fint där och kommer på pallen, då vi sa det då, på 15 klassiskt där.
Ja.
Och man märker liksom, då är ju landslagschef, han var kanske inte då, han var nog kanske bara inne och praktiserade, då vågade inte, men Lars Öberg var ju med, och var ju den som fick ta det, som efter OS fick stå där som ansiktet utåt och ta, de pratar man under tävling och så här, och han känns ju liksom rejäl och liksom framåt och bestämd, och det kändes professionellt när han stod där. Så där någonstans tyckte jag det vände för mig i varje fall. Liksom.
Ja, och han är väl en av dem som då kommer in, och så sen så har vi då liksom åkarnas resultat är ju inte minst viktigt. Nej. Då liksom, och så sen så tjejerna som kontinuerligt då är med där uppe, ja, naturligtvis. Så flera faktorer, men också det förbundet börjar liksom visa, och att de har intresse här liksom att bevaka förbundets intresse och ta en position och att lyfta fram sina sponsorer, ja, och så vidare. Det tycker jag är positiva tecken liksom.
Det var intressant, för jag var uppe i Orsa för ett par veckor sedan, och då ringde de från SVT där och ville göra en, eller jag bara mest bara checka läget tror jag lite, och då visste inte jag det här, men då hade han fått till sig från Lars Öberg, som han sa till mig, att landslaget kommer köra den norska modellen vad det gäller landslagsåkare mot långlopp och så. Och då tror jag att de tänkte att vi skulle slå bakut. Det var en tanke. Det hade nog blivit en bättre. Det vart ju ingen nyhet av det här sen. För då tror jag de har tänkt att, ja, men hur blir det då med Ebba för er och sådär. Men jag sa ju, som jag vet att du också tycker Stefan, det här är ju bra. Alltså det landslaget har gått ut med det, att norska modellen är att åker du ett landslag, då representerar du oss, du åker våran dräkt. Ska du åka då ett långlopp, då åker du våran dräkt. Det nygänget gör hela året i år till exempel. Även någon till norsk tror jag var, som gjorde så. Då åker du norsk svensk direkt, och det är så. Sen har de inte tagit det vidare, så man vet inte exakt, men det är så jag uppfattade att de hade börjat resonera. Och då sa jag att, ja, men det där har ju vi drivit i sen 2014. Det är ju det, för att liksom, ska de finansiera, ska göra satsningen, de ska ha tränare, fysio, dietister, allt de har på sina åkare, och lägerverksamhet och ersättning, ekonomisk ersättning, så är det ju jättesvårt att se att de ska åka i en annan dräkt i vissa ett x antal tävlingar. Så vi supportar ju det där.
Ja, nej, men det är ju så här att landslaget är ju superviktigt för det första, att att landslaget finns, för det driver liksom intresse för skidåkningen, den traditionella biten. Så ett starkt landslag är för det första jätteviktigt. De sponsorerna som ser till så att det här är möjligt, de vill ju naturligtvis skapa exponering och så via landslaget. Det är ju därför de går in i det här, och det är ju en affärsmässig relation där de vill få ut så att säga sina varumärken på ett proffsigt sätt. Och då håller det inte riktigt det här med att åkarna åker omkring i lite privata kläder emellanåt, klubbkläder emellanåt, landslagskläder när det är landslagssamling. Men
och team för den delen.
Och team också dessutom. Precis. Det vill säga att en landslagsåkare som kanske dyker upp i både 4 och 5 olika uppsättningar kläder på sin egen sosmedia och så vidare. Det är liksom inte det som driver en proffsig sport framåt. Så jag tycker att det som vi fick då via då, SVT och att Öberg var inne på. Det är ju någonting som vi verkligen tänker är bra, och det visar på att förbundet ska framåt utvecklas och ta en plats, och att det blir liksom bra att vara med landslaget och sponsra skidåkning. Så vi är ju superpositiva till det.
Sen är jag ju fortfarande inne på att landslaget ska ju inte tas ut i maj, utan man ska ju vara i olika träningsgrupper, och sen ska man ju tävla in sig i Bruks eller Gällivare och sen ut i landslaget. Så som fotboll, cykel, all friidrott, alla andra sport har man. Ja, friidrott kanske man har förresten sin landslagsplats året om.
Ja, jag säger pass på den.
Ja, men däremot så tycker jag att det borde vara träningsgrupper och så ska man tävla in sig i landslaget. Men det är också en helt egen podd. Men tror du att det här dyker upp också nu när vi har varit på Discovery och andra TV4 Plus har vi på ett tag så här också, då spelar det inte så stor roll. Men nu när de märker att det är ju till och med kanske mer tittare på Rejstad öppet än vad det är på vissa av deras världscuptävlingar och så helt plötsligt kommer deras åkare i ett gäng olika dräkter. Det är då tror att det slår ännu hårdare nu när vi har fått en exponering som är större.
Ja, men jag tror ju att Ski Classics skapar ju en dynamik där det faktiskt då blir intressant att vara med i Ski Classics i alla fall i vissa delar av säsongen. Och då blir det här liksom att några börjar gå däremellan och så vidare. Och det är klart att det blir lite friktion där. Ja. Men jag tror ju att den friktionen, det är ju det som leder till utvecklingen. Ja. Så ja, absolut. Sen exakt vad det är, om det är tittarsiffrorna eller om det är åkarnas så att säga, uppträdande direkt, vad det nu är som driver utvecklingen, det kan väl vara lite subjektivt. Men att vi skapar någonting med att synas på SVT, det gör vi definitivt. Och jag tror att det leder till utveckling.
Det som är det här som jag tror kanske man inte tänker på, det är att man... Det är ju också ett djärvt beslut, för att vi står ju i ett läge där även vi i våran silly season pratar med folk som kanske ska in i landslaget, och där det är inte givet att man väljer om man stänger den dörren, att man väljer landslagsvägen från väldigt duktiga skidåkare liksom inte.
Nej, men så är det ju. Det är inte alls självklart, men jag tror att det är också någonting där man så att säga, man ställer det på sin spets lite, och då blir det också att som åkare så får du välja väg lite. Ja. Och är det någonting som vi har lärt oss genom de här åren, så ser vi att de som lyckas, det är de som väljer väg oavsett vilken väg de väljer. Men de som står emellan och så att säga blir lite valhänta och mellan två hötappar, det är väldigt svårt att bedriva sådana satsningar.
Tror du att vi kommer att se redan nu i vinter, kanske nu får se en som kommer ut med det här beslutet, men att man, det har man ju sett i Norge, att man väljer att gå den privata vägen för att sen tävla in sig i Beito i ett landslag. Liksom. Och då är det ju vi privatlag som i så fall ska släppa våran direkta.
Ja, alltså jag tror kanske att det finns ytterligare en, kan man säga, en nivå. För i Norge så är det så att du har ofta då privata traddlag som är, eller regionslag som är den stora strukturen under landslaget. Så där finns det ju ytterligare utvecklad så att säga mylla att jobba ifrån. Vi får väl se hur det landar i Sverige. Vi är ju faktiskt lite ett steg efter det, men det som jag tror att vi behöver ha, så är det ju fler professionella satsningar oavsett om det är inom långlopp eller tradd.
Men jag har ju nästan lite lättare att säga att fall man som om 157 nu gör en allround-satsning och vi får in några absolut toppklassåkare som ändå ska åka VM nästa år. Jag har ju lättare någonstans att se att man är här och så sen så åker man landslaget i en landslagsdräkt. Precis som fotbollsspelarna spelar ju i AIK-tröjan fram tills det blir landskamp. Då tar man landslagströjan. Har du också, eller ser du det svart och vitt där som våran direktör, att det, då är det, alltså skulle man, förstår du vad jag menar liksom, att det här öppnar på ett annat sätt också?
Nej, men alltså det handlar ju om struktur där och hur man gör det. Det vill säga vi kan ju ta fotbollens struktur där man säger att landslager, landskamper och så vidare, det är någonting som ligger så att säga som ett lager utanför klubbidrotten då, och nu är det så att alla klubbar idag är ju helt professionella om man säger på den högre nivån, så det är en faktor. Men då har du en struktur i cykelvärlden, så kan man säga att där är strukturen lite annorlunda.
Det vill säga, man släpper ju till landslag där då.
Du släpper till landslag, men du gör det egentligen bara en gång om året och det är på VM. Ja,
bra poäng.
Och sen så kan man ju säga att skidåkningen då, där har vi en annan struktur där du liksom där du är i landslaget hela året då, och där du släpper till förening några få gånger då. Ja. Så det blir ju en omvänd struktur. Ja, det viktiga tror jag det är liksom att man funderar igenom vilken struktur ska vi ha framöver. Hur kombinerar vi team med landslag och privata satsningar så att vi tillsammans utvecklar skidsporten på bästa sätt.
Du, hur är det i, nu frågar jag dig som motorintresserad, i speedway? För där tävlar man ju alltså i olika länder hela tiden.
Ja.
Sverige, England, Polen är väl väldigt vanligt.
Ja, det är väl de tre.
Har man olika, eller är det bara den här västen som är rospigg då? Så har man sin egen tävlingsdräkt under det där?
Ja, jag tror att du har så att säga privata sponsorer, ja, så och så sen så byter du väst. Och så
en rospigg och så någon engelsk väst.
Så är du vackla Brorsak och så är du Sheffield.
Ja, precis. Så. Ja, det finns många sätt och många vägar framåt så att säga. Ja.
Får ringa Tony Rickardsson så kan vi ta, han kan säkert svara på alla de grejerna.
Men min känsla när man tänker Tony Rickardsson, det var ju att jag har ju alltid sett han i den blågula dräkten. Och så olika västar på våra.
Ja, men det tror jag.
Så att han åkte nog i den.
Ja, det tror jag.
Mase var han i. Ja. Ja. Ja, det var men du, sen har vi nästa del som jag inte kan bortse ifrån här när vi sitter här i Älvsta i maj och tittar på liksom, hur ska vi driva skidåkning framåt. Nu tar vi fram två bilder här. För det, sen finns det ju ytterligare ett. Jo, men du, förresten, jag ska ta en sak. Vi hade ju bland annat det här problemet, eller ja, det var väl det problemet som vi belyste i början av teamtiden, att vi hade någon åkare som hade alltså i typ mössan kan vi säga, inte riktigt, men alltså på sin dräkt, i en konstellation teamsportiga, i en konstellation intersport och en konstellation sportringen. Och när man tar det exemplet då förstår man att det går inte att driva det här riktigt långt.
Nej.
Och det här är ju en åkare som liksom, ja, det är ju en landslagsåkare liksom, så att det blir ju väldigt väldigt konstigt om man tänker så.
Ja, nej, men det är ju så här att sponsorer vill ju ha någon form av koppling till en åkare, och det är klart att när du då så att säga ska åka då för tre klädsponsorer till exempel, precis, eller tre sportsponsorer, så är det klart att då får du inte koppling till något av varumärkena på riktigt. Det innebär att alla de sponsor så att säga samarbetena blir ju värda egentligen noll. Ja, och det är ju det här som gör att man tror kanske när man går in och ska åka i olika dräkter och ha olika sponsorer att man maximerar, men i själva verket så tror jag ju att man förstör för sig själv och förstör så att säga sponsringsvärdet då istället. Ja. Och det här tror jag liksom, det är ju någonting som alla måste hjälpa till med i hela skidvärlden liksom, att få styra ordning på. Det är ju, så är det.
Precis. Ja. Jo, sen har det här dykt upp under vår kanten. Tydligen så har det liksom, ja, jag visar bilder här nu. Här har vi ju William Poroma i en norsk dräkt.
Ja.
Han kör upp sig inför, på torsdag avgörs SM sprintstafett i Bruksvallarna. Då är han ute och åker med Anton Persson. Och det där tror jag Edvin Anger, han åker shortsen. Shortsen biter. Han är ju, men här är ju som att sätta Ronaldo på United-träningen i en city direkt i min värld.
Ja, eller kanske en italiensk landslags direkt.
Ja.
Det är väldigt konstigt.
Ja, och så går vi vidare. Här har vi Emma Ribom. Hon har ett par amerikanska byxor på sig.
Så hon kör lite amerikanska landslag.
Ja. Ja, men alltså det här är ju lite, jag kommer ihåg själv när jag var på gymnasiet och någon åkte junior-VM. Då kom man hem med en italiensk tävlingsdräkt och hade bytt åt sig på avslutningsfesten där. Men det är ju, då var man ju barn. Nu är de ju vuxen, nu är de professionella. Alltså, att man åker runt i en norsk landslagsdräkt. Ja, som Sveriges största herrskidåkare på tradsidan.
Nej, men det jag tror att, alltså, om vi nu pratar generellt och så att säga släpper de här då, så tror jag liksom att alla aktiva och även ledare för den delen måste ju liksom se det liksom att idag med sosmedia och så vidare så finns det folk som tittar på vad som händer och vad man lägger ut och att allting som man lägger ut och kommunicerar idag, det är ju någonting som får en effekt. Och det är klart att vill du uppfattas som en glad amatör som åker lite i vilka kläder du vill, så ja, men då ska du göra så naturligtvis. Ja. Men om du vill vara ett proffs som levererar mot dina sponsorer och bygger en riktig seriös satsning, då måste du tänka efter.
Fast jag är ju rädd att liksom vissa sponsorer tycker, fan vad coolt att de har fått en norsk direkt. Det är klart du ska sponsra dig.
Ja, fast nej, jag tror, ringer du Björn så tror jag
inte. Ja, Björn säger nog inte det.
Nej, jag tror...
En ord och inga visor där. Skrattar han lite. Men du, en annan sak i samma ämne som har gått igenom år. Vi som följer cyklingen slaviskt och Van Aert slaviskt. Han har fått med sig sin Red Bull-hjälm, mössa tänkte jag, som han har haft på cykelkrossen förut, till landsvägen.
Ja.
Det är ju lite spännande.
Ja, det är spännande och det är väl någonting som... det finns väl... Jag tror att få saker har varit så tydliga som Red Bulls hjälmstrategi.
Ja.
För de har ju verkligen insett det här, liksom att hjälmen, den är värd mycket. Precis. Så om du tittar på downhill eller om du tittar på motocross eller om du tittar på cykel så de
och Nortug.
Och Nortug. Mm. Och det, när du kan titta på triathlon. Ja. Det vill säga, de har strategiskt gått in och sagt så här att vi betalar bra för hjälmen och det här ska du ha på dig. Och det där har de ju fått igenom nästan i alla tillfällen. Ja. Det enda som jag kan tänka mig, det var väl han Kristoffersen där, va? Utförsåkaren i norska.
Ja, just det, ja.
Han hade ju problem med det.
Det stämmer. Han slet ju med det där. Ja. Men det är lite intressant, för Jumbo Visma, det är, för er som inte följer cykling, det är världens första lag tillsammans med Ineos.
Ja.
Och där har man ju inte en annan hjälm egentligen. Och då har ju inte Van Aert som är världens bästa cyklist, kan vi säga. Cykelkross kom han från för något år sedan, då började han köra Jumbo Visma direkt där. Bara det var ju en grej, liksom,
ja, ställningstagande.
Att han började köra Jumbo Visma där som inte hade en satsning. Och sen i fjol då kör han ingen Red Bull direkt när han kommer över på landsväg där han vinner 3 etapper på Tour de France. Men till i år då. Och det visar även att de här har man ju, och det är det här som är, det finns ju alltid, bara man hittar tillräckligt bra argument så går det att komma igenom, verkar det som.
Ja, nej, men allting är ju, det är ju en affärsmässig uppgörelse, och det jag tror liksom, när man gör såna här saker så gäller det att vara tydlig, det gäller att liksom ha en linje och att man står för den i alla lägen liksom, och så får man jobba på det. Och sen är det inte lätt, men tillsammans så sätter man sig ner och så gör man en deal på det där, så går ju mycket att lösa.
Ja, det verkar så. Han syns ju bra.
Ja, absolut.
Och så han har ju en annan dräkt också, han åker ju mästardräkten.
Sen åker han ju vara typ världens bästa cyklist.
Ja, det
är i alla fall en utav. Ja. Det finns ju problemet inom cykel är att det finns så många världens bästa cyklister.
Jag kan ha räddat 10 stycken och du skulle inte säga emot mig heller.
Nej, så är det.
Ja, det är häftigt. Nu igår så gick han ut och sa Nibali att han slutar efter det här året.
Ja.
Så det var ju en epok som tar sluta.
Ja.
Så, och Valverde också.
Valverde
nu är det klart, 43 år. Ja. Han var nära att vinna Valdemonska pilen, var det eller vilken?
Ja, han var väl högt uppe på alla...
Ja, ni med, sitter ju med nu, än så länge, i mixen på Girot.
Så, och han var ju högt uppe i Amstel och så han är ju... Ja, det är så, men det är bra påfyllning i cykelvärlden, så det är inte så att vi står utan skärden i cykelvärlden. Nej, det är det enda man kan vara säker på.
Och nu igår i sporten, då var det alltså 2 stycken ifrån... Vad är de från? Han alltså var 2 på första etappen.
Ja, han är från Eritrea.
Ja, 2 stycken eritreaner, topp 8 i en klungsport. Det är lite häftigt.
Ja, och han sa att alltså, han är ju så grymt. Vad är han heter? Det måste vi ta reda på.
Ja, han heter... Ja, det är Vasapodden, så då letar man under.
Ja, då heter han ju... Ja, nu kollar jag här. Men vi skrev ju om det i veckan.
Ja, det gjorde du.
Girmay,
ja. Ja, precis. Häftigt.
Han satt ju helt okörd och blev 2, höll jag på att säga där. Så det är ju en riktig dundertalang.
Ja, så det är häftigt att säga faktiskt. Men du, överlag då? Skidvärlden?
Nej, men det man... Nu har vi, drog vi lite med landslaget där. Så, och att landslaget är på G, men att vi måste fortsätta att bli proffsigare. Men sen så har vi liksom hela motionärssidan också då som är...
Vi var ju in på det förra podden, jag och Lagga, lite annat. Vasan är inte full bland annat.
Och så. Nej, och det är ju så här att vi måste ju här nu då se till så att vi verkligen startar om motionärsdelen, de svenska långloppen, bygger en liksom en stark, man ska nog se det som att man får bygga den här kulturen igen, för jag tror alltså det är lätt att checka ut och lätt att bli bekväm och så vidare och så vidare. Så jag menar, här har vi ju en jättestor grej att tillsammans med Holmstrand då som driver sin Originals och tillsammans med de stora svenska loppen nu liksom ut tidigt, tror jag. Ja. Tidigt att marknadsföra. Ja.
Och det är Holmstrand, det ska jag säga. Han har gått ut nu i veckan 10-årsjubileum på Craft Ski Marathon, anmäld tidigt. Det är ju jättebra.
Ja, superbra. Och att vi liksom, att man liksom får ut det här liksom, att man börjar sätta ner sina målsättningar. Ja. Kanske teama upp med någon kompis och bestämma sig att man ska köra Vasan eller vad det nu är. Eller att man ska köra hela svenska serien eller vad det nu är. Så den motionärsdelen tror jag är jätteviktig. Och sen där har ju vi också naturligtvis ett stort ansvar som lag med våra läger och allting. Och vi har väl lite grejer på gång där.
Ja, det har vi. Vi har mycket grejer på gång, tänkte jag säga. Vi kommer ju köra, vi sitter just nu med lansering, alltså bygga en lägerplan för det här. Vasaläger och barmarksläger och allting. Och 2-0 som inte ska heta 2-0 ska ju ut och kanske utvecklas ett steg till i det
och
där.
Och de som inte vet vad 2-0 är, vad är det?
Ja, men det har ju varit en tillsammans med Skigo drog vi igång den för många år sedan nu. Det måste ju bli före corona, så det måste vara 4 år sedan. Och då var vi ute och gjorde en kväll med materialsnack och sådär. Mycket material och en liksom teknikinspirationsföreläsning. Det har varit ju väldigt populärt. Vi var ju på 10-12 ställen och från Kiruna till Landskrona. Och det där har ju pausats nu i 2 år. Och det ska ut igen. Och nu har vi ju liksom laggar i huset också som vi inte hade på den tiden. Så den där ska ju utvecklas och komma igång tidigare. För förr var det in mot vinter. Det där vi märker ju redan nu att det är intresse på det. Liksom.
Ja. Och jag tänker att just det där med målsättningar är någonting som jag tycker att vi kanske ska försöka få med på det där.
Ja.
Hur jobbar man med sina mål? Ja, alltså det här tekniska delen och teknikutbytet är ju superviktigt. Ja. Men även det mentala och mål och hur man kanske ska gå in i vintern.
Ja.
Men så att säga, en ambition att utveckla sig även som motionär. Då.
Ja, men, och det man märker lite, som jag tycker, det var ju multisporttävling utanför XCC här i söndags, va?
Ja.
AIM Challenge. Och jag var inte där, men jag såg bilder på det efterhand. Och man blir väldigt roligt när man ser det. Man blir glad, för de har ju faktiskt nått en motionär som är på väg bort lite. Alltså, det är ju så här nästan treväxlad cykel som är ute och letar kontroller. Liksom. Det är ju jätteroligt att se. Liksom.
Ja.
Och gått ifrån, för att det är lätt att vi blir det vi pratar om första 40 minuterna på, den där professionella, snygga kläder, rätt och i cykelvärlden och multisportvärlden kanske ännu mer så nästan till. Men där ser man, de har ju nått den här som faktiskt vill motionera och tycker det är kul.
Ja, jag var helt fascinerad. Jag var ute och körde långpass på rullskidorna där. Så jag mötte ju dem där runt om hela sjön och så vidare. Och det är fascinerande att se den, just den bredden som du pratar om. Det kommer några få som cyklar riktigt fort då. Men sen är det ju de som verkligen har termosen och bullarna med sig.
Precis.
Men ja, alltså det är super, alltså riktigt så här gräsrotsgrej som de har AIM Challenge där. Som det är superkul verkligen.
Och det är väl där vi måste ta kämpa på med våran del också på något sätt.
Absolut. Liksom. Ja, men vi har ett uppdrag där och är det någon som har några idéer på det, så är det väl bara att skicka ett mess.
Precis.
Tänker jag till på teamets sociala medier där, så försöker vi att fånga upp det.
Ja, det ska vi göra. Det var bara, jag tänkte läsa en sak, för det var knyta upp förra podden lite när vi pratade om Stak och Fishers och så vidare. Där så var det någon som sa här. Jo, här. Det är en schweizare som skriver. Så skriver han så här. Lyssnade precis på det senaste podden och er reflektion på långlopp och status hos tillverkare som till exempel Fischer. Jag bor i Schweiz sedan 1,5 år och började åka längd här. Alla ställen jag har varit på och åkt på så är det 95% skate, 4,99% skin, högt räknat om man tar till max 0,01% stak. Jag själv är bland dem och så en till. Så ur den aspekten så är det inte konstigt vart fokus ligger. Och det där är lite intressant det också. Alltså i det här, det är lite samma sak som att vi, den här nördstakdelen, där, de är maxade så att säga. Men nästa del, liksom, det är den vi måste ha in i Vasaloppet igen, tror jag.
Ja.
De här 2000, de är redan, alltså topp 2000 är redan anmäld dem.
Ja. Nej, men det alltså, jag tror ju att vi är nog eniga om vad det är som vi behöver göra. Och sen är det då frågan, den svåra frågan, det är ju hur.
Ja.
Jag tror att de här, de vet ju ganska väl, tror jag, själva. Och det är väl så att vi kanske från branschen, om vi ska räkna oss dit, kanske behöver lyssna lite grann på det. Liksom, hur upplever man en Vasahelg och vad vill man ha istället och så vidare. För jag tror ju att det är... vad ska man säga? Tradition är superviktigt och den ska man hålla på. Men å andra sidan så måste man också ha med utveckling här.
Ja.
Och den balansen, det är ju någonting som kräver liksom lite engagemang.
Och jag var ju inne på det här när du stod där med Sottosör och väntade på mig. När jag hade varit ute på fjällen länge, så kom jag och då var jag kring plats nummer 30 på den tjejerna, tror jag. Och det var ju bedrövligt. Och då sa jag det också. Nu är det 1000 pers till som ska starta snart och åka i de här spåren.
Ja.
Där tror jag också en, liksom, att, och där tror jag Vasan har en sak av, för nu har det varit bra de sista åren kanske, men det har ju varit, jag kommer ihåg första året Elin Molin åkte för oss och hon var 200 i mål. Och hon sa liksom, jag trodde aldrig att man skulle åka i så dåliga spår. Och då är det 16 000 kvar bakom.
Ja.
Där tror jag vi har en litet jobb att göra också. Alltså göra det attraktivare för 10 000 bakåt.
Ja. Nej, men så är det ju. Och nu lyckades ju de...
I år var det bra.
Bra i år, men det är väl första gången på ganska många år.
Sen är det en utomhussport och så, men det är just det här att det där, men det är liksom, många får ta sitt ansvar. Vi får ta vårat på det sättet och som där vi håller på med, och Vasan får ta sitt och David får ta sitt och Holmström får ta sitt och butikerna får ta sitt, och så tror jag vi måste, för att liksom vinna tillbaka och göra det väldigt väldigt brett igen. Eller brett är det, men jag tror man märker ändå lite att vi kanske är lite nischad.
Nej, men jag tycker att bredden finns ju kanske framförallt just nu på att det är fler som tycker det är kul att följa än att utöva.
Ja.
Och det tror jag en... Det...
Kan man förstå i och för sig.
Ja. 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 Det är väl både och.
Ja, så är det. Så är det. Ja, men det är bra. Men, det är ju vårt... Vi brinner ju väldigt mycket för det. Att den där motionsbiten.
Absolut.
Den är ju väldigt, väldigt spännande.
Så vi får sätta upp ett mål.
Ja.
Ska vi göra det?
Ja.
Till nästa gång så satsar vi på det.
Ja.
Se om vi kan få med den nästa gång då.
Ja, men det som vore roligt, det är ju alltså 2-0 pratar vi och vi vet vilka som kommer.
Ja.
Alltså, men det vore ju roligt att göra, träffa folk som kanske första gången står på skidor. Alltså, vi var alltså åka ut till Stockholm och ha rullskiddagar med helt folk som är helt ny. Det hade varit intressant.
Mm. Nyrekrytering.
Nyrekrytering, ja.
Mm. Bra.
Ja, bra, bra, bra. Något annat? Eller ska vi låta den försvinna ut i eten och ni kan börja lyssna på den här podden istället?
Nej, men jag tänker väl så här att om man bara tar det här, du har ju så att säga träningsperspektiv också. Det är ju nya träningsprogram som ska igång och så där. Och hur tänker du kring det liksom med den här delen på året och så där? Vad är viktigt nu när de motionärerna ska igång?
Ja.
Vad ska man lägga ribban och ska man strunta i rullskidorna eller cykla eller sådär?
Ja,
eller?
Det där är jätteintressant. Och nu har vi satt igång provträningarna med en veckas... Och vi hade en liten live-session här på nätet den dagen vi startade upp. Och just det här som jag under de här åren med alla dess motionärer valt på med, så är det just det här att inte spänna bågen för hårt i maj. Det är det viktigaste.
Mm.
Och de som är mest driven i maj, för ofta, varje år, tappar jag dem efter semestern. Mm. Så är det, vet du. Alltså, så det viktiga är liksom, istället för att men jag kan köra 6 pass, ja, men då kör vi 5 i maj. Och så just det här också, men jag kan köra 4 timmar rullskidor, ja, men det kan vi göra i oktober. Alltså, liksom, komma igång, kontinuerligt arbete, bättre att köra 4 pass varje vecka, nu egentligen ända fram till midsommar. Det blir mer och mer luttrat för varje år att man inte ska edga så tidigt. Och så som du säger också, det kanske är bättre att cykla, kanske hitta några målsättningar, åka något lopp här i början för att liksom komma in och bli vältränad. Det är viktigt att komma igång. Men att inte vara på den här att man edgar och hela tiden tar den, har jag 6 timmar, liksom det är det som går med familj och med jobb och allt annat liksom, så kanske man inte måste edga den redan i maj och liksom känna stressen redan då, utan faktiskt komma igång och kontinuitet är ju viktiga. Hellre 4 pass än 6 pass här i början, bara för att komma igång och liksom bygga en väldigt, väldigt grund och en bas i det hela istället. Och så lite an perspektivet som jag sagt till många här nu, att vi tittar, det är bättre att vi har 100 timmar träning nu tog jag in, men bara som vad heter det, till juli startar, än att vi måste göra våra 65 i maj och så sen liksom, det är bättre att vi får kontinuitet och jobba på 10 timmar i veckan, det är 520 på ett år, det är bra liksom, så att man inte, för många är taggade och det är jättekul, så det är lite att bromsa dem, få igång dem i kontinuerlig träning, bygga bas och bli vältränad.
Så du tänker egentligen så här att kan man samla ihop 200 timmar till exempel efter semestern eller ja, så kan man se det lite grann som ett större block och att inte stressa igång nu liksom, ja, och kanske träna hårt och så bli sjuk och ja, så
få lite... Jag tror lite som du, ut och springa, för det är kul och det är fint väder och det är gött att springa nu, för att man kommer måste använda pannbenet i november när det är 2 grader varmt och regnar liksom, man ska ut på 3 timmar rullskidor, för då är det viktigt istället liksom. Så att det är väl något man har lärt sig under de här åren, att man måste inte vara liksom helt slavisk, göra alla rätt om man tänker att staka mycket och länge och hårt är alla rätt redan nu liksom inte.
Nej. Så om man nu ska prata det här med koppla ihop det då med nyrekryteringen, så första steget om man nu är lite sugen då och vill testa på och sådär, så kom igång, se till och rör på er mycket och så vidare. Ja. Är det så du säger?
Ja, så är det. Och det har ju några nyrekryteringar som är ganska nya i det här proteinet då. Och då är det, vissa inte ens åka rullskidor. Och då börjar vi liksom, vi måste ju lära oss åka rullskidor, så det måste vi börja med. Men också just det här, de ska ju åka skin på Vasan. Ja, men då har vi stavgång. Det är jättebra nu till exempel, istället för att det kanske inte blir så bra tryck på hjärta i diagonalåkningen första 2 månaderna på rullskidor liksom inte. Så att där, och så är det ju helt klart.
Mm. Så... lägger man upp en plan och så får man med sig en hyfsad volym fram till semestern. Så då står man taggad för att lägga upp en mer skidorienterad plan inför hösten.
Jag skulle säga det.
Ja, men det var bra. Då fick vi toucha det också.
Ja, gött. Det har hållit på en timme. Så nu får vi väl...
Ja.
Får vi väl... Det ser ut att bli finväder här. Alltså. Vad har du på planen? Du hade sprungit löpintervaller i morse.
Ja, löpintervaller i morse. Och så blir det ett lättare rullpass och lite styrka ikväll.
Ja, då kör vi på det.
Ja.
Tack och bock. Vi ses om en vecka igen, så lyssna på den här och ut och träna, för det är fint att träna på våren. Det kan man inte säga något annat. Så hörs vi snart igen. Tack och bock!
Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.